fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös upp och bär det till bröllopsvärden. Och det gjorde de. Värden smakade på vattnet som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa, alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända tills nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom.
Gott att se er, vänner. Ett nytt år, 2024. Det är fantastiskt. Julen, precis som Lars Gustav sa, är ju precis avslutad. En högtid när vi firar och minns att Gud blev människa. Och sen så, som en del av er kanske har hunnit märka under det här halvåret som jag har varit här, så tycker jag det är lite roligt med kyrkoåret. Och för när jag var liten så fattade jag ingenting och tyckte allt var bara märkligt som hade med kyrkoåret att göra. Nu i vuxen ålder har jag insett, jaha, det finns, det är någon som har tänkt och att det finns lite logik i det hela. Så nu, precis efter julen, när så att säga, vi har ett jättestort fokus på att Gud blev människa. Jesus var människa. Så är det direkt med början då, när vi minns de tre vismännen, så kastas vi tillbaka och så är det någon som säger, ja, det är helt sant, Jesus var människa, men vi får inte glömma bort att Jesus var fullt ut människa och fullt ut Gud. Och det är där, i det sammanhanget, som vår evangelietext finns. Att vi påminner oss om att men Jesus var inte bara som en av oss. Han var också väldigt annorlunda. Även om Lars Gustav också tycks kunna göra vatten till vin här, så var det ändå något annat när Jesus kom. Så både liksom när vi på 13-dagen och förra veckan när vi pratade om Jesu dop, och så idag då pratar vi om livets källa. Att Jesus är livets källa. Inte bara en av oss, utan också livets källa. Och vi märker det i evangelietexten på slutet, när lärjungarna så att säga ser hans härlighet. Det här ordet härlighet som liksom finns med genom hela Gamla testamentet, att det är Guds härlighet. Och det är lite spännande just den här bröllopet i Kana. För jag vet inte om hur många av er som någon gång har förberett någon form av andakt eller predikan. Men ett ganska vanligt sätt som pastor är att man givetvis läser bibeltexten. Det brukar ingå ett ganska stort mått av bön. Och också brukar det innebära att man läser vad någon annan har tänkt. För man inser att jag troligtvis inte kanske tänkt liksom allra bäst. Utan man försöker läsa vad har andra tänkt. Och då finns det lite så här, man kan läsa bibelkommentarer där liksom bibeltexterna kommenterar. Och så här. Och just bröllopet i Kana är lite fascinerande. Väldigt mycket i vår bibel har ju liksom tolkats liksom på olika sätt genom historien, och bröllopet i Kana är en av de berättelserna, kan man väl säga. Vissa liksom tolkar det här som ett inlägg i kyrkans liksom alkoholdebatt, huruvida liksom Jesus sanktionerar vin eller inte. Vissa skriver om att ja, men i och med att det här är det första liksom tecknet som finns i Johannes evangeliet, så måste det betyda att, så att säga, i och med att det är på ett bröllop, så måste det ju innebära liksom Guds upplyftande av äktenskapet som det absolut viktigaste. Sen så är det vissa andra som säger nej, det är ju Jesu liksom uppdrag. Det handlar om att han här nu, så att säga, går från att vara Marias son till att vara Guds son. Och så finns det de som säger att det här handlar ju om hur Gud vill möta oss mitt i det mänskliga, mitt i liksom fest, mitt i allt det som vi människor liksom lever i. Och jag tror det finns säkert någonting att ta med sig från allt det. Just idag så tänkte jag strunta i allt det där. Utgå från min personliga relation till den här bibeltexten. För ett ganska vanligt sätt att, så att säga, läsa framförallt evangelietexterna och liksom reflektera över det är att när man läser det så funderar man på, men vem är jag i den här berättelsen? Vem av alla de här karaktärerna som finns i evangelierna, vem identifierar jag med? Och då har jag insett under veckan som gått här att jag är nog väldigt, väldigt lik de här bröllopsgästerna som verkar vara sanslöst törstiga. Det är, för det första har de ju gjort slut på allt vin som fanns. Och sen så verkar Jesus då förbereda ytterligare 600 liter. Det är mycket det, får man ändå säga. Och inte, eller missförstå mig rätt, inte så att jag är liksom jättesugen på vin. Det är inte det det handlar om. Men att jag är en törstande människa. Jag är uppvuxen i kyrkan. Har funnits liksom i kyrkan i stort sett hela livet. Och på ett sätt har liksom tron och Jesus varit ganska, ja, men som en självklar del genom högt och lågt i vardag och i fest, vid bröllop och vid begravningar. Ibland påtagligt närvarande, ibland påtagligt frånvarande. Men som en röd tråd liksom genom allt som har hänt i mitt liv, så har jag insett att vad jag törstar. Det här som jag liksom har fått smak på hos Jesus, det är som att jag slutar aldrig törsta efter det. Vilket på ett sätt då är ganska, så att säga, motsägelsefullt mot orden som kommer lite senare i Johannes evangeliet. Några av dem kommer vi läsa alldeles strax i vår nattvard. Men han säger samma sak till kvinnan vid Sykars brunn, att den som dricker av det vatten jag ger kommer aldrig törsta igen. Och i nattvarden så läser vi, den som kommer till mig ska aldrig hungra, och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Och jag upplever att vad jag törstar. Det är som att den här törsten släcks aldrig riktigt. På ett sätt kanske den gör det och jag förstår Jesu ord. Men det är också som att jag vill hela tiden tillbaka till livets källa för att få dricka lite till. Sen kan man ju, ska jag ju verkligen vara ärlig med att säga att ja, det är klart att jag också irrar mig bort från den här källan. Jag i mitt högmod och hybris vandrar ut i öknen och tänker att jo, men till den där källan där jag nyss var, dit hittar jag nog tillbaka. Och så går man ut och så kanske, eller så kanske man hör någon som säger, men här borta finns någon annan källa, kom och drick av det vattnet istället. Och så går man bort och sen så inser man, oh vad jag är törstig igen efter det där vattnet som är Jesu vatten, som är livets källa. Och ibland kan det ju vara att, jag menar, att man känner att jag har åtminstone upplevt att det ibland kan vara så att vi, jag menar, i kyrkan så är det som att man lägger på så mycket grejer på den där källan så att man nästan liksom tappar bort den. Eller så känner man, ja just nu är inte Jesus så mycket källa till liv utan mer källa till trötthet. Så kan det vara ibland. Men det tror jag så att säga, mer beror på oss än på Gud. Och i mycket av det som vi ser runt omkring oss så tycker jag mig, när man så här spanar ut och man lyssnar lite extra noga, så känner jag att det där, det är mycket källor till oro, det är källor till hat och källor till självcentrering, alltså det är mycket som man kan, som på något sätt, många källor man kan dricka ur. Men jag är övertygad om att det finns bara en källa som faktiskt är livets källa. Och den törstar jag efter, åtminstone. Och även om den där törsten kan gå lite upp och ner, så ligger den alltid där. Den för mig tillbaka till gudstjänst, till bön, till bibelordet, till gemenskap med varandra där vi tillsammans får liksom söka igen och igen och igen efter livets källa. Och jag tror, jag vet inte, jag gissar på att ni kanske håller med mig när jag säger att jag tror att också världen törstar. Jag tror att Mölndal törstar. Och jag tror att Bifrost törstar efter liv. Efter någonting som, ja, kanske då inte, om jag går till mig själv då, så här, gör en fullständigt otörstig. För att åtminstone jag fortsätter törsta efter Gud. Men någonting, när man får smak på livets vatten, så känner man att till den här källan, här finns det liv. Och hit vill jag komma tillbaka och fortsätta dricka ur. Och jag tror det är en väldigt bra start på ett nytt år. Att inse och fundera på, var är min källa till liv egentligen? Var ur dricker jag för att finna liv? Och föga förvånande då, så tror jag att det är bara Gud som faktiskt är den källan där vi på riktigt får liv. Så känner du liksom här idag att jag törstar ju efter liv. Jag törstar efter Gud. så firar vi nattvard idag. Och för mig är det en fantastisk påminnelse om just det, att hit får vi komma och ta emot bröd och vin som ett tecken på att det är från Gud vi får ta emot livet. Och kanske känner du att jag vill verkligen hitta tillbaka till den här källan. Jag vill ha hjälp att hitta tillbaka till den här källan. Så under nattvarden så har vi som vanligt en förbönstation där nere där någon jättegärna ber med dig och för dig. Så jag vill bara uppmuntra dig att om du känner mig, jag vill ha hjälp att hitta tillbaka till den här källan. Ja, men gå dit och säg, jag vill hitta tillbaka till livets källa. För jag törstar. Jag törstar. Amen.